Jag ska läsa ifrån Efesierbrevet 6:10-20. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymdarna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskap om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för det heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.
God morgon! Jag heter som sagt Lovisa Lindqvist. Och det, för er som inte känner till mig så jobbar jag som ungdomsledare i den här församlingen. Och det här är då som sagt den sista av 7 gudstjänster med fokus på just Efesierbrevet. Och jag får äran att avsluta, runda av brevet med fokus på kraften att besegra det onda. Som vi precis fick höra av Lydia utifrån Efesierbrevet 6. Och när jag studerade Bibeln förra året, då fick jag chansen att alltid titla om böckerna i Bibeln. Sätta ord, våra egna ord på vad boken betyder för oss. Och jag döpte boken till All Saved in Christ, To Be New in Christ. Alltså alla räddade i Kristus för att sedan bli nya i Kristus. Och därför älskar jag det här brevet. För det har ett stort fokus på Guds nåd och det vi har fått från honom. Men även det ansvar vi har som kristna att ta till oss det. Och att gå ut i våran kallelse. Vårt nya jag. Och det här nämns förut när vi har predikat utifrån Efesierbrevet att boken är uppbyggd i 2 delar kan man säga. I kapitel 1-3 så är det mycket teologi och sen 4-6 så har man mer fokus på hur man kan tillämpa det i livet. Så Paulus skrev för att uppmuntra men även för att utmana de som bodde i Efesos. Så idag ska vi alltså gå djupare på Guds rustning och vad det betyder att ha andlig auktoritet när vi överlåter oss till Gud. Och jag kommer inte gå in för mycket på bakgrunden till brevet för att många av oss har fått höra som sagt flera gudstjänster med fokus på brevet. Men jag tänker att jag kan ta med oss lite grann i alla fall, kort säga några ord. Så vi alla vet varför brevet skrevs och de huvudteman som finns i boken. Så Paulus skrev till de kristna i Efesos som troligen inte hade en judisk bakgrund. Efesos var en stor och väldigt viktig kuststad som låg på den västra kusten av Mindre Asien. Och det är idag Turkiet. Och staden var väldigt influerad av andra kulturer och religioner. Och det sägs att romerska härskare hade lite den här inställningen att det som hjälpte romerska riket var välkomnat. Så det betydde att det fanns många olika gudar presenterade till folket där. Och Paulus gör fler jämförelser i boken som visar på kulturen de levde i. Och kulturen de presenterades med. Men även kulturen de borde leva ut i Jesus istället. Jesus kultur kan man säga. Så det fanns alltså mycket som influerade dem. Och en annan andlighet som presenterades för folket där. Mycket som jag skulle säga vi har idag också. Och det är viktigt att ta med sig. Ska jag se om jag får till det här. Så kanske. Ja. Det är viktigt att ta med sig även en kontext Paulus skriver i resten av brevet. Och de huvudteman som finns med. Paulus skriver flera gånger i boken att Jesus identifierar sig med kyrkan som sin kropp. Där han fyller sin närvaro. Att Guds kärlek till kyrkan är avbildad i enheten av alla troende. Och hur alla nu är nära Gud på grund av Jesu blod. Och hans nåd är till för alla. Att ha möjlighet att alla ska gå ut och ta del av de andliga välsignelser som han har gett oss. Och på grund av det så kan och borde de älska så som Jesus älskar. De är alltså uppmuntrade att uppfylla deras syfte och arv i Gud. Och för att Jesus lever i dem. Att de kan leva precis som Jesus levde. De tilltalas så som de brukade vara och så som de borde vara i Gud. Så det är alltså stort fokus på betydelsen att acceptera Guds nåd och sen att leva ut det. Så med bakgrunden i åtanke så kan vi gå in i dagens text och bibelord. Men jag ska be lite kort bara innan jag gör det. Gud, jag tackar dig för den här morgonen, den här gudstjänsten Jesus. Jag tackar dig för möjligheten att gå djupare i ditt ord tillsammans Gud. Jag ber att du ska komma med din ande och hjälpa och se det du vill att vi ska höra idag Gud. De ord som inte är från dig ber jag ska bara falla bort ifrån vårt minne. Och jag ber att du ska påminna oss om vad du har för oss just idag. Amen. Vi läser igen i de tre första verserna. Så där ja. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Så det är inte mot varelser av kött och blod vi har att bekämpa utan mot härskarna, makterna, herren över den här mörkrets värld, ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att han har fullgjort allt. Någonting som är bra att ta med sig det är att när Paulus skriver onda dagen så syftar han troligen på tiden tills Jesus kommer tillbaka. För han skriver i andra böcker och även i Efeserbrevet kapitel 5 att dagarna är onda. Så han identifierar tiden tills Kristus kommer tillbaka som ond helt enkelt. Och Paulus introducerar den här rustningen i de tre första verserna genom att fokusera på styrkan som Gud ger. Och det är alltså endast genom Guds kraft och förlitan på hans styrka som de kan stå emot det onda. Som då han beskriver som supermänskliga krafter och djävulens lönska angrepp. Så vi blir alltså påminna om att allt i Guds rustning är ursprungligen från honom. Och att det är från honom kraften kommer. Det är ingenting vi behöver göra i vår egen styrka. Och vad är då de här lömska angreppen som beskrivs? Jo, Paulus tror jag är medveten om att det finns en annan andlighet än Gud. Gud är Fadern, Sonen och den heliga ande. Och han är helt och fullt god och helt och fullt kärlek. Men det finns även en annan ondska i världen och den är även andlig. Han skriver att de kristna inte ska förbereda sig att bekämpa det av kött och blod, alltså människor, utan ha i åtanke det som ligger bakom det ondska. Den ondskan som är kanske i människor eller i det de gör. Ondskans andekrafter. Så vi ser inte där vi bekämpar den andliga kamp. Och precis som utrustningen som Paulus snart ska beskriva lite mer, så är inte även den fysisk. Våran fiende är inte fysisk och våran utrustning är inte fysisk, men andlig. Det är en så kallad andlig krigsföring kan man säga. Och det finns inte så mycket fokus och beskrivningar och referenser till den här andliga ondskan i Bibeln. Och jag tror att anledningen till det är att vi som kristna faktiskt inte ska ha för stort fokus på ondskan. Jag tror att det kan bli ett stort fokus eller en fascination eller en oro som vi egentligen inte behöver ha. Men jag tror att det Den här texten i Efesierbrevet och i några andra texter är till just för oss att ha en vetskap att den finns där. Och att det finns redskap att ta oss an det. Det handlar inte om att belysa Satan, djävulen eller ondskan med någon strålkastare. Jag tror faktiskt att när man utövar andlig krigsföring och är medveten om det, så handlar det om att ge Gud äran för vad han faktiskt gör i vårt dagliga liv, där han utkämpar. Ett exempel på det kan i sin enkelhet vara när vi fångar tankar som inte är från Gud och ber om hans styrka i de situationerna. Vi bjuder in han och ber han vara det han är för oss, att han är ljuset, räddaren, beskyddaren, den som har omsorg för oss. Och så hjälper han oss i de situationerna. Och sen är vi i det, andlig krigsföring. Vi är aktiva i det. Det är också viktigt att med sig att i Bibeln så är det tydligt att fienden inte är en match för Herren. Precis som vi läser det i Uppenbarelseboken eller även Kolosserbrevet 2, så står det att Jesus har avväpnat härskarna och makterna när han triumferade på korset. Så han vann på korset. Och det är samma styrka som vi läser om i Efesierbrevet. Så vi behöver inte vara rädda för mörkret, men vi bör vara vaksamma som troende. Guds styrka och oerhörda kraft finns där att hämta när vi vill. Och en annan inblick, vi får den här andliga dimensionen, vill jag också att vi ska ta med oss. Jag tycker den här är lite intressant. Det är den profetiska boken Daniel som finns i Gamla testamentet. Och i kapitel 10 så läser jag om hur profeten Daniel får en vision av en himmelsk konflikt och strid. Och det här visade då på den tiden att judarna inte bara mötte ett mänskligt motstånd, men även ett andligt motstånd. Och att de får veta att det fanns andliga varelser som var i rörelse i de himmelska sfärerna, eller sfären, eller hur det nu går till. Och det fanns både gott och ont som utkämpades där. Och den här listan i Efesierbrevet av andliga härskare, auktoriteter, kosmiska krafter, det ger en inblick i vem djävulen allierar sig med. Det är andliga krafter av ondskan som verkar i världens mörker. Och vi bör vara medvetna av det som troende. Vad skulle då vara exempel på lömska angrepp i vårt samhälle och i vår värld? Det är nog lättare för mig att förstå de här texterna i Bibeln, där det är så tydligt att det var andliga angrepp, när det finns en mer öppenhet inför det. Och för mig, och det kanske är lite på en annan nivå, för mig har det varit besök i Papua Nya Guinea som missionär. Där finns det, man ser andligheten på ett annat, med andra ögon helt enkelt. Där gömmer sig ondskans makt kanske bakom byns häxdoktor eller synen på övergrepp. Och i vår värld, eller i vårt samhälle, så tror jag att den gömmer sig mycket bakom media. Eller den lögnen vi tror på att vi aldrig är tillräckliga. Eller att vi lever i ett samhälle där vi inte behöver Gud. I Efesierbrevet 4 så läser vi att Paulus varnar de kristna att man inte ska ta till sig falska läror. Att de inte ska bli påverkade eller influerade av dem. Och det kan vara lömska angrepp bara det, att få ta till sig falsk lära. Och den varningen är då densamma för oss idag. Jag vill bara tänka på all den falsk lära jag blir utsatt för varje dag. Genom min dag. Och att man har det i åtanke. Därför tror jag det är verkligen viktigt att ha en gudsgemenskap. Så man blir påminn om vad som är sund lära. Att man får ära Gud tillsammans. Fira gudstjänst i sin vardag. Och jag läste i en bok häromdagen faktiskt att det stod att fira gudstjänst är att ställa sig mitt i kampen kring det som är värt att älska. Och jag tyckte om det. Det står alltså att fira gudstjänst är att ställa sig mitt i kampen om det som är värt att älska. Det är att utföra aktiv andlig krigsföring. Att bara ta del av Guds gemenskap. Vi ska gå vidare och läsa i verser 14-17. Stå alltså fasta, spänn på i sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Rustningen, det är en liknelse på det andliga verktyg som vi har fått genom Kristus. Och det här är en bild av kristna soldater som håller ett andligt starkt försvar. Allt i den här rustningen har vi fått ifrån Gud och vi kan alltså inte göra det med egen kraft. Och Paulus uppmuntrar dem att stå stadigt inför de fruktande andliga fiender. Och att Gud inte har lämnat oss försvarslösa. Vi har alltså en hel rustning och vi är täckta från topp till tå. Och den här profetiska, och det här är faktiskt någonting vi också får bära med oss, som att det är samma redskap som Gud har. För det står i den profetiska boken Jesaja om Messias pansar av rättfärdighet, om hans hjälm av frälsning och om hans bälte av rättvisa. Så vi har samma redskap, karaktär och verk från Gud. Det har alltså blivit tillgängliga till oss och som vi är fullt utrustade med. Stå fast, spänn på i sanningen som bälte. Vi läser i Johannes evangeliet att Jesus är sanningen, vägen och livet. Så sanningen är en väldigt viktig del av rustningen, för den påminner om oss vem vi är i Gud. Och om vi vet det så blir vi inte utlämnade eller sårbara inför fienden. Eller de lögner som kanske talas om Thomas. Vi vet vilka vi är Gud och vi kan stå emot fienden i vardagen. Vi kan ta på oss rättfärdighetens pansar. Och det är för att Gud dog för oss och vi har fått tag på oss hans rättfärdighet. Men det är också att vi får leva ett rättfärdigt liv och ta den valen varje dag. Att leva ett liv fullt med integritet, renhet, ärlighet, helighet och så vidare. Vi kan leva ut det livet som Jesus gjorde möjligt för oss. Och när vi är aktiva i de valen varje dag så utövar vi andlig krigsföring. Vi ska på skor med villighet och vara redo att gå ut med budskapet om fred. Vi ska alltså vara beredda att berätta om Gud. Vi läser i andra Timoteusbrevet kapitel 4, vers 2. Att vi ska predika ordet och alltid vara redo. I säsong och otid, eller tid och otid, ska vi vara redo. Så förutom att stå stadigt med skor av beredskap så är skor också till för att gå framåt. Och Gud förväntar oss att vi ska gå lite på offensiven och ta evangeliet till andra. Vi läser även i första Petrus boken kapitel 3. Petrusbrevet kanske heter. Att vi alltid ska vara beredda och ge ett svar till alla som frågar om hoppet som är Jesus. Så att dela vår tro är faktiskt en av de bästa sätten att behålla vår egna säkra grund i Gud. För Gud beskyddar oss när vi är aktiva att tala om honom till andra. Han beskyddar oss i alla fall. Men inte så att vi bara är på fiendens territorium när vi går ut och berättar om honom. Han beskyddar oss. Skor med villighet att vara redo att gå ut med budskapet om fred. Det är del av utrustningen att gå ut med gospel, prata engelska här, med evangeliet. Det är ganska främt tycker jag. Vi gräver alltså våra skor djupare i sanning när vi delar om våran tro. Och vi blir stadigare i våran tro också. Håll stadigt trons sköld framför er. Och det ska få djävulens pilar att slockna. Tron är en sköld som hjälper oss att stå emot ondskan. Och i Hebreerbrevet 11, vers 1 så står det att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Så Satans attacker kanske kan få oss att tvivla på Gud. Men tron, den får oss att tro Gud i alla omständigheter. Och det är också del av vår utrustning. Vi får ta på oss en hjälm av frälsning. Vårt sätt att tänka behöver bevaras, säger Gud. I vår frälsning så har Gud gett oss förmågan att skilja mellan andlig sanning och andlig lögn. Och den här försäkran om våran frälsning är ett ogenomträngligt försvar från fienden. Vad han kastar på oss så har vi våran frälsning från Gud. Jesus sa i Matteus, det är många bibelreferenser här, ni kan fråga mig sen om ni vill ha dem. Det står i Matteus evangeliet 10, vers 8, att vi inte behöver vara rädda för det som kan döda kroppen. Vi behöver istället oroa oss för våran själ. Så det visar att när vi förbereder oss för Satans attacker så måste vi ta på oss den här hjälmen av frälsning och sätta, liksom knäppa fast den tajt. För Guds frälsning är pågående, den är evig och det är någonting som vi kan ta del av i vårt vardagliga liv. Det är alltså ett vardagligt beskydd, ett dagligt beskydd att ha frälsning. Det är inte bara en befrielse från synd men även från där djävulen vill kasta på oss. Svärdet som är Guds ord, medan alla andra delar av den här rustningen är för att beskydda oss eller försvara oss, så är Bibeln, ordet, det enda offensiva vapnet i rustningen. Det är där vi kan vinna med. Det tycker jag är lite intressant. Bibeln talar ju om helhet och kraften i hans ord. Det är ett större andligt vapen och det finns inget större än det. Det finns inget större andligt vapen än det. Ett exempel på det är när Jesus blev frestad i öknen. Då var det Guds ord eller skriften som alltid var hans överväldigande svar till Satan. Så samma ord som Jesus använde för att försvara sig är tillgängligt till oss. Om vi studerar, om vi kan det här ordet, då kan vi beskydda oss mot Satan och vi kan vinna, inte bara skydda oss. Det kan vi läsa om i Hebreerbrevet 4 också, i vers 12. Då står det, Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveget svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Vi alltså menar att studera ordet som kan blottlägga allting. Så förmaningen från Paulus att vara stark i Herren, det är nyckeln att förstå hans rustning. Alla delar av den här rustningen tillhör Gud och kommer från honom. Sanning, rättfärdighet, evangeliet, tron och frälsning. Och även ordet är till för att försvara och sen vinna. Och vi kan stå emot allt det djävulen kastar på oss. Vi ska läsa vidare i vers 18-20. Gör det här under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla det heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. Vad sändebud jag är i min fångenskap, be att jag förkunnar det som frimodigt som jag bör. Att kontinuerligt vara i bön. Jag tycker det är ett svårt ord. Kontinuerligt vara i bön. Paulus knyter ihop hela den här rustningen genom att instruera och påminna att allt det här, allt beskydd i striden mot fienden bör göras i rop till Gud och åkallan och i bön. Han påminner att det är en kraftfull resurs i rustningen. Han säger att vi ska be varje stund på olika vis och att be för andra. Att vi ska ständigt vara i bön, kontinuerligt vara i bön. Bön behöver alltså marinera liksom allt i den här rustningen, sippra igenom i alla delarna och i alla verktygen. För i bön så överlämnar vi oss till Gud. Vi ger oss i total överlåtelse till hans vilja och vi blir påminna om att vi är rotade i honom. Och det här är då ett verktyg i andlig auktoritet när vi överlämnar oss till honom. Det är någonting mäktigt som sker när vi frågar någon att be för oss eller för mig. När vi frågar om vi kan be för någon annan. När vi ropar ut till Gud när vi behöver se honom ingripa. Eller när vi kanske ber för våra fiender. Då är vi i andlig krigsföring. Vi ska alltså be i varje stund. Det är inte alltid så lätt i vardagen, tycker inte jag. Men det är bra att påminna sig om. Så, i total överlåtelse så får vi alltså vår andliga auktoritet från Gud. Och det är där jag vill att vi landar idag. Jag vill avsluta min predikan genom att ge ett exempel på det här, även än en gång utifrån Bibeln. Och det är exemplet jag vill ge, det är från Moses liv och det som beskrivs i Andra Mosebok kapitel 3. Och där kan vi läsa om hur Moses mötte Gud i en brinnande buske. Och det kanske många av er som är bekanta med den berättelsen. Men det finns en aspekt jag vill lägga fokus på. För i sitt möte med Gud och i sin kallelse från honom så ber Moses honom lägga ner sin stav. Och den här staven tror jag var Moses beskydd, hans verktyg och vapen som herde. Och jag kan tänka mig att den här staven faktiskt var lite som en symbol om vem han var som herde. Det var han, den han var. Som person helt enkelt. Det var delat av hans identitet. Men Gud ber honom att lägga ner den här staven inför honom. I det så förvandlas den till en orm och Gud ber honom att ta upp den i alla fall. Han gör det och i det så blir det till en stav igen. Det blir till Moses stav igen. Men nu efter att ha överlåtit staven till Gud, gjort det han har bett honom göra. Så, och också även lagt ner liksom den han är i Gud. Så gav Gud tillbaka den med förmågan att göra mirakel och verk i hans namn. Han förde ut ett helt folkslag ur fångenskap i Guds namn med hjälp av sin stav. Han fick alltså andlig auktoritet i total överlåtelse. Och det kanske är någonting vi kan ta med oss från idag. Vad har vi i våra liv där vi kanske behöver lägga ner? Är det en del av vår identitet? Någonting vi vill göra som vi behöver lägga ner inför Gud så han kan ge oss tillbaka det och även få andlig auktoritet i det vi ska göra. Vi ska landa där och jag har tagit med några av de delarna utifrån min predikan där jag vill att vi ska kanske tänka, uppmuntras och utmanas av idag. Att vi är fullt rustade med Guds gåvor och hans styrka. Att det hjälper oss stå stadigt i kampen mot fienden varje dag om vi väljer att ta upp de här verktygen i vår rustning. Att vi menar att ständigt vara i bön och att genom allt det här så får vi en andlig auktoritet från Gud i överlåtelse. Jag ska be en kort bön och sen är jag klar här.